välkomna till avsnitt 3 får vi kalla av Time Out. Det har tagit 2 år att göra avsnitt nummer 3, för nummer 2 var ju senast med Mattias Eckhoff. Jag tänkte att jag skulle ta upp det här igen, för jag tycker att det är väldigt kul att prata med coacher. Jag saknar coachandet, jag coachade förra året och jag tycker att det är väldigt kul. Så nu tar jag mitt privilegie som bänkvärmarmedlem och bjuder in gäster för att prata just om coachrollen, hur man kan göra, tips och tricks som förhoppningsvis blir en bra resurs för coacher runt om i Sverige som kan använda det här och förhoppningsvis få någon inspiration. Idag tänkte jag prata om hur coachrollen har förändrats. Och då tänkte jag att vem bättre att bjuda in än den legendariska, måste jag ändå säga, Jonte Karlsson. Välkommen!
Tack så mycket!
Du har ju, inte nog med att du har en fantastisk spelarkarriär, du har ju coachat en väldig massa. Och du har ju också även kommenterat matcher, och jag tror att du har sett, jag tror att du är topprocenten i Sverige som har sett absolut mest basket genom tiderna. Och man har ju lite, kanske jag har i alla fall lite extra förkärlek till coacher som att jag har coachat. Så jag tänkte fråga, liksom börja med att fråga så här, men när du ser tillbaka på dig själv då, hur var du som coach när du coachade?
Jag var väl inte som dagens coacher kanske, utan jag tror att man formas väldigt mycket i den tid som man växer upp. När jag började spela på elitnivå, även, och jag började när jag var väldigt ung, så hade jag ganska karismatiska coacher, om jag säger så. Ganska tydliga med vad de ville, och det pratades väldigt frejdigt språk. Klartext för det mesta vad vi gjorde och sådär, och jag tror att det formade mig väldigt mycket, att man tar efter det som man har haft tidigare. Så jag var väl en ganska hetsig coach, får man säga. Ganska påstridig, byggde väldigt mycket på engagemang och på känslor. Och drev ganska hårt, om man ska se det utifrån. Sen tror jag inbillar mig i alla fall att jag hade individuella fördelar likväl som jag hade individuella nackdelar i det ledarskapet.
Om vi pratar så här, jag kanske i min coachresa gick från att jag var fruktansvärt intresserad av X's and O's, taktik. Liksom. Allt skulle liksom vara så här, jag ville hitta nästa spel som kunde göra mig till den bästa coachen i Sverige. Ja, men lite grann så. Sen blev man ju någonstans, gick man ju vidare och så insåg man att det är människan och det handlar om det här som du pratar lite grann nu. Klarspråk, lite motivatör, alltså man ska motivera dem snarare än att liksom att få dem att vilja åt samma håll snarare än taktiken. Och jag kan väl se att folk är lite både och, men kanske tenderar åt något håll. Vilket skulle du säga att du var?
Jag är nog ganska säker på att jag inte var någon som var så förtjust i X&O's eller förtjust. Jag tror nog att jag kunde det givetvis efter min egen spelarkarriär och förstod det. Men jag tycker inte att det var det primära i mitt ledarskap och har aldrig riktigt varit, utan jag kände ganska tidigt när jag coachade, till och med när jag coachade landslagen, att det där med X&O's, det kan alla. Och de som kan mest X&O's, de är väldigt sällan coacher i praktiken, utan de sitter gärna bredvid och tycker. För att är man en nörd med X&O's så har man kanske svårt att få alla att förstå vad egentligen man vill. Det blir för taktiskt och tekniskt och komplicerat. Och för mig var det mer, handlar mer om att motivera, få alla att ha engagemang och sen springa en del taktiska saker. Och när jag var äldre så fick jag dessutom lära mig. Jag hade ju nöjet då att få vara väldigt mycket i NBA med tanke på Jonas Jerebko när jag var landslagschef. Så jag var där mycket. Och hade en fördel kanske för att en del av dem visste att jag hade spelat i Europa för väldigt, väldigt länge sedan. Men att jag kunde prata basket. Så jag fick ofta sitta med de här och prata. Och då hade de i Detroit Pistons deras titlar, du vet, det där lite player, personnel, vice VD eller allt vad han var. Men att det är i alla fall George David, väldigt kunnig, varit med länge. Och han sa en sak som jag faktiskt tog fasta på och som jag letat efter sedan dess. Och det är, coaching is not about X&O's. Coaching is about managing people. Jag tycker det är väldigt träffande. Och där, i den kategorin tror jag att jag var.
Ja, men jag håller med. Jag, som jag sa till dig innan, jag höll en klinik igår egentligen då, om man tittar på det, för några coacher till basket. Och då hade jag just en slide där det var typ så här, man coachar människor, inte basket. Och det är en insikt som jag kanske kom till väldigt långt sent i min karriär snarare. För att jag har också ett ganska klart minne av att jag var väldigt systemnörd när jag var ung. Det föll ganska enkelt, det var ganska lätt att komma till. Men ju mer man insåg någonstans, så är det ju så här, det är ju ledarskapet man någonstans tittar på. Det är någonstans man följer. Alltså, jag kunde ibland använda X's and O's som ett sätt för att skapa ett ledarskap. Alltså att få dem att tro på saker. Att liksom, ja, men om man lyckades med någonting, då trodde de på en. Det behövde inte betyda att det sättet var det mest fantastiska. Det handlade ju bara om att hitta någorlunda rätt vad som funkade mot den motståndaren. Men det var ju liksom ett sätt att få dem att tro. Men att få dem att tro var viktigare än att jag kunde det där sättet. Liksom. Mm. Och det är så känner jag fortfarande i grunden. Hur känner du?
Men jag tror att det alltså det handlar om, alltså om man ska börja coacha på hög nivå, så tror jag att man måste hitta ett sätt som man kan stå för som coach. Och det sättet måste vara på ett visst sätt defensivt, och det måste vara på ett visst sätt offensivt, men det måste också vara ditt ledarskap. Men om man håller sig till baskettermerna då, så valde jag ganska tidigt att några saker skulle alltid finnas i min defensiv och några saker ska alltid finnas i min offensiv. Men det som var viktigt för mig och som jag fattade ganska tidigt, det var att jag ville inte välja ett system som jag arbetade under, tekniskt, taktiskt system. För då blir du fast, för du vet aldrig vad du får för spelare och du vet inte vad spelarna klarar av. Och därför valde jag då att defensivt vara väldigt aggressiv och högt upp i banan, bollpress och spela över. Det var sådana viktiga grejer, att jag hjälpte alltid från weak side och hade vissa roteringar och så vidare. Det som alla klarar av. Men sen kunde jag göra speciella saker defensivt med spelare som var bättre. Offensivt valde jag att spela ett passing game som överhuvudtaget inte finns idag. Idag dribblar de ju bara, tycker jag, lite så här raljerande. Men utifrån det sen så kunde jag, beroende på vilka spelare jag hade, bygga hur jag ville spela. Och då underlättar det givetvis om man har bra spelare. Men jag tror aldrig att jag någon gång har, för jag har ju coachat, jag har följt och coachat väldigt bra lag och haft bra spelare. Men jag började också som du gjorde i Jämtland en gång. Och det var kanske inte det Jämtland som vi ser idag. Och vi var inte så bra. Så då får man ju anpassa sig till de spelarna man har. Men det gick bra då också. Jag ser idag fortfarande ibland att vissa coacher har sina system. Spelar de systemen och skiter fullständigt i vem det som spelar. Och då brukar det inte bli så bra.
Det tycker jag är en jätteintressant poäng. För att någonstans så pratade jag även på den här kliniken om, alltså, det finns några som kanske tänker att de ska vinna och några som tänker att de ska utbilda när vi pratar yngre spelare. Man kan ju anpassa ett system efter, vill du utbilda spelarna i något? Eller vill du anpassa systemet efter att vinna? Men jag håller med dig, jag har sagt det väldigt många gånger, att det är väldigt många som tar den där fyrkanten de själva tycker är sitt system eller sitt sätt att spela. Och så står de fast vid det oavsett vad de hittar för spelare. För att är det någonting som jag har lärt mig under mina år i SBL, så är det så här, det är plånboken som bestämmer. Alltså vad jag får för spelare med mig. Alltså, och hade jag haft en större plånbok, då hade jag nog kunnat hitta spelare som passar exakt det sättet jag vill spela. Men ofta så kanske du köper en sak, men du får en helt annan. Du tappar några centimeter över Atlanten. Du ser att det finns liksom inte liksom det som var på highlight-tapen är inte riktigt det du får på träning. Nej. Och då är någonstans den här liksom envisheten att då stanna kvar vid det man faktiskt, alltså någonstans ursprungligen tänkt. Den flexibiliteten, håller jag med om, den ser jag alldeles för lite av, skulle jag säga.
Ja, men jag hade vissa saker då som inte jag ger avkall på, med vem det än är, och skulle inte ens vara om jag nu skulle coacha ett lag i Euroleague, vilket jag aldrig skulle få eller få chansen att göra. Men de delarna för mig är mer i ledarskapet än vad det är basketmässigt. Och det är ju det här då att alltid våga spela yngre spelare. Det är jag ganska stolt över, det har jag alltid gjort. Jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till Södertälje, vi bänkade J.D. Sanders och startade Johan Åkesson, 17 år. gick alldeles utmärkt. Hur man kan få unga spelare att växa. Alltid det har varit viktigt. Plus att framförallt oavsett vem det har varit i laget så behandlas alla likadant. Alla är lika mycket värda. Även om alla inte spelar lika mycket och alla inte gör lika mycket poäng. Ingen är mindre viktig än någon annan. För den som sitter längst ner på bänken är precis lika viktig som den amerikanska stjärnan. För det är en lagsport det här. Och för mig har det varit jätteviktigt när jag växte upp. Att laget är alltid viktigare än jaget. Det är tyvärr någonting som jag tycker har förändrats avsevärt. Men sådana saker går vi aldrig avkall på. Vilket också gör ibland när jag kommenterar idag då, att jag kan gå bananer lite grann på. Även om jag behärskar mig när jag sitter i sändning. På en del spelare som faktiskt hellre spelar för sig själva än de spelar för laget.
Jag tycker det är intressant det du säger om att behandla alla lika. Men om du har en ung spelare mot en amerikan då. Alltså, och du försöker ge förtroende till den här unga. Om vi menar uppmärksamhet då. Kan inte den unga behöva mer än den andra för att liksom, ja men den yngre killen kommer göra misstag. Eller är det så att uppmärksamheten ändå blir lika för att ja men du ställer du högre krav på amerikaner, förstår jag menar? Alltså en ung spelare kan göra misstag, men då kanske han behöver lite mer pepp än liksom den amerikanska spelaren, eller hur liksom uppmärksamhetsmässigt skulle du ge dem även lika där?
Så när man säger lika så det går ju givetvis inte att behandla alla lika, för alla människor är olika individer, men att försöka behandla dem lika på det viset att till exempel är de inte bra och tar de inte i och spelar de inte det aggressiva försvaret som jag då vill att de skulle göra, så skiter jag högaktningsfullt om du är en dyr amerikan eller om du är en ung svensk junior. Och då sätter jag hellre den här amerikanen, om inte annat för att han ska lära sig att här håller vi inte på med sådana saker. Sen är det självklart som så att när du spelar yngre spelare så måste du prata mer med dem. Du måste bygga deras självförtroende och du måste framförallt ge dem inte bara negativ kritik men även framförallt positiv kritik. Och jag brukar alltid säga som så att när de spelar, så länge de gör vad vi vill och de gör det bästa de kan, och det ser man ganska snabbt, då är det okej, då får du misslyckas. Och det gäller givetvis en amerikan som är bra också. Och det där tycker jag är jätteviktigt, och det ser jag också tyvärr idag, att man behandlar inte spelarna riktigt likadant, utan när man är ung och gör ett misstag så får man gå ut med en gång. Är man amerikan så kan man göra 10 misstag så får man vara kvar i alla fall, och man kan fuska i försvar och så vidare. Och det är ju inte bara coacher, det är ju journalister, det är ju även domare som jag brukar ruttna på rätt mycket ibland, när man blåser på en foul på en yngre spelare som man aldrig skulle blåsa för en amerikan till exempel. Så det där får man ju jobba med då, men så, det var någonting som jag tyckte var viktigt. Och också det här till unga spelare, att motivera dem. Jag hade Christian Törkvist, det är väl nästan ingen som vet vem det är, men han spelade i Södertälje. Han var rätt, kanske inte någon direkt ny Tony Kukoc som jag säger så då, men han hade ett stort hjärta och han ville vara med och han tränade, han gjorde alltid sitt yttersta. Och det jag sa till honom var att om du gör det här, när du kommer in och om du tränar så här, så kommer du få spela. Då kommer du få chansen. Sen måste du förtjäna den chansen när du kommer in och göra det du ska. Då förväntar jag mig inte att du ska börja dunka eller dribbla bakom ryggen eller sådana dumheter. Och så länge de gör det, då tycker jag allting är okej. Okay. Och då är det faktiskt okej okay även om man förlorar. Inte bara att man vinner.
Jag tycker det är jätteintressant. För någonstans så är vi inom idrotten så är vi ju ganska unika. Alltså jag har ju pratat ganska mycket om det här. Liksom så här, ja men det är sällan vi bedöms mycket på jobbet. Alltså så. Utan vi får ju kanske ett lönesamtal per år. När någonstans chefen ungefär visar vad de tycker om en. Ungdomar har ju prov. Men faktiskt är det ju så. Inom idrotten får ju du en utvärdering varje vecka. Alltså på din speltid. Så får ju du en utvärdering av din coach. Tycker de att du har varit bättre än förra veckan? Eller sämre än förra veckan? Och just den där. Jag sa det till den kliniken jag hade igår, det är ju extremt viktigt att förklara för den som har liksom fått mer speltid varför den får mer speltid, men också väldigt viktigt att förklara varför den som har fått mindre speltid har fått mindre speltid också. Alltså just det här med kommunikationen som du säger med Töra, som jag har mött i sån här motionsserier ett par gånger och haft mina duster med. Så jag håller med dig, just den kommunikationen och som du säger, att våga där.
Och sen tror jag också att i den delen också så är det jätteviktigt, i alla fall för mig, att om man ska kunna hålla ett lag och alla ska vara med och alla ska liksom stå ut med den här skiten när man skriker och gapar på dem och när man jagar dem och de ska springa sina touchdowns, sätter det på min tid, det är säkert något mer häftigare namn idag, men då måste de ju också få vara med ibland och då måste de få chansen. Och då tyckte jag att det var viktigt också när man, och det har jag coachat bort matcher på, att när man leder med 20, då spelar jag dem. Eller när man till och med startar vissa i matcher bara för att alla ska starta. Jag hade faktiskt som mål, och det hade jag ända fram till jag var i Borås. Det var min sista coachingframträdande. Att alla spelare skulle få starta någon match under året för att de ska känna sig delaktiga. För att jag har aldrig förstått det där med att vinna med 30 spelar mig ingen roll. Det är 2 poäng i tabellen ändå, även om jag vinner med 2 eller med 30. Och därför så har jag försökt att matcha så att alla har varit delaktiga. Självklart har jag haft spelare som har suttit jättelänge utan att få spela. Men jag har alltid satt heder i att försöka göra det. Och jag är väldigt glad personligen då för den här boken som Jonas Autsch har skrivit, Time Out, att där jag är en stor del av den boken tillsammans med Freddy Mravek. Att, jag har haft människor som inte, som känner mig väldigt väl i form av släkt, som inte har sett mig coacha eller brytt mig om det överhuvudtaget. Som alla har sagt, tänk vad mycket bra saker de säger om det, dina gamla spelare. Just det här med att vara ärlig och uppriktig. Och det tycker jag är mycket, mycket bättre betyg för mig idag när jag är äldre än att jag vann ganska många matcher.
Ja, jag tycker det är också väldigt bra. Jag har också ungefär samma tanke. Om vi då går över till liksom, som jag sa, lite temat för avsnittet då. Nu är det liksom, nu har vi pratat om dig och hur du var och vad du tycker är viktigt och så. Hur ser du nu att liksom coachrollen har förändrats då? För nu har du ju ändå inne och touchade lite grann på hur du tycker att liksom, ja, men de gör inte riktigt samma idag. De gör inte riktigt liksom det som du beskrev då idag, vissa av dem. Vi ska inte säga alla, vi ska inte generalisera. Men någonstans här, hur ser du att coachrollen och kraven på coachrollen har förändrats till idag när du ser på matcher?
Jag tror att det är mer komplext och svårare idag att handskas med spelare, yngre spelare, än vad det var när jag höll på. Då var det mer laget och då var coachen väldigt stark. Och man gjorde som coachen sa, man stod nästan i vakt för coachen och så vidare. Idag är det ju basketen på samma sätt som det är i samhället. Det är väldigt individualistiskt och det var what's in it for me hela tiden. Och man måste motivera på ett annorlunda sätt varför du ska göra det. Varför ska jag spela försvar hela banan? Jag ska göra poäng på den andra sidan. Det blir mer diskussioner och man kanske inte riktigt kan prata så rakt mot spelarna som vi gjorde på min tid då. Dels när jag var spelare men även när jag coachade. Jag brukar säga lite skämtsamt när jag kommenterar att de är så oerhört lättkränkta idag. Och det säger jag ju då skämtsamt. Men det ligger någonting i det att jag tror att man måste prata med spelare på ett helt annorlunda sätt idag. Och det tycker jag är den största skillnaden. Och det märkte jag när jag var i Borås att jag ska inte göra det där på elitnivå. För att det är för stor skillnad mellan mig och mina spelare i hur vi tänker och tycker. Och då var det verkligen inget fel på de här Borås-spelarna. Det var jättebra killar. Alla de här svenskarna framförallt och som är där än idag faktiskt. Så det var jag att säga om det.
Men känner du att det är liksom spelet som förändras? Eller spelar, nu säger du i princip att ja, men skulle du coacha idag så skulle du inte coacha. Eller är det mer tanken att ja, men nu orkar jag inte mer? Eller känner du att fan, det skulle vara svårt att coacha dagens liksom, basket eller dagens spelare?
Jag tror att det skulle vara svårt. Alltså, jag tror att jag klarar av det basketmässigt. Och jag tror fortfarande att jag har den där ledarskapsbiten även om jag är väldigt, väldigt mycket äldre. Jag har nog inte samma driv i och samma engagemang, för det faller sig naturligt när man blir äldre att man tappar lite och det där och kanske blir lite och gråare blir man, man blir även tröttare. Men när jag känner att jag, alltså när jag ser När jag ser på basket idag, det kan vara, om vi bortser från Euroleague som är det bästa, för där är det faktiskt, det är därför jag tycker så mycket om det, där är det faktiskt som när jag spelade fortfarande, eller det coachas på samma sätt. Det är ingen som lägger någonting emellan där, utan där får man veta om man gör rätt eller inte. Och sen är det en självklarhet att man alltid gör sitt bästa på jobbet, så att säga. Annars åker man därifrån, och det är ju för att konkurrensen är svår. Så är det ju inte riktigt i de lägre divisionerna av europeisk basketboll. Och det har jag lite svårt för. Förr i tiden så tyckte jag att det mer var så att man var väldigt stolt över att vara med i ett lag. Ett lag var väldigt viktigt, man hade sina klubbfärger och man kämpade alltid för sitt lag och sina lagkamrater. Det tycker jag inte riktigt finns idag på samma sätt. Och då är det också svårt som coach att kanske prata om det som är viktigt för mig, utan de tycker kanske det är viktigare att de gör någonting bra så att de kan gå vidare i sin karriär. Det finns massor av agenter och massor av andra människor som sätter griller i huvudet på dem, och det är väl mer, det är tidens utveckling, det är väl mer tecken på att jag börjar bli gammal.
Ja, eller det kan ju vara ett tecken också. Tror du, om nu kanske det här, jag bara går rakt in i en öppen dörr, men tycker att de skulle behöva mer av det gamla?
Jag kan känna så här att de, jag tror inte att det här med att vara auktoritär eller vara äldre och vara på det sättet som jag har varit eller många andra, att det är så farligt, utan jag tror att det är ganska nyttigt att vara det. Och jag skulle ibland vilja se att det fanns några äldre som fortfarande var kvar. Torbjörn Gerke slutar ju nu, det tycker jag är tråkigt. Sen kommer inte han överens varje gång, som du vet. Men det är ändå en god vän som jag har känt och coachat. För att det ska finnas en mix av olika coacher, hur de är. Och jag kan tycka att det är synd att vi tappar äldre coacher. Jag tycker att det är synd att vi tappar äldre människor med den erfarenheten de har överlag i svensk basket. De kan vara mentorer och de kan sitta i styrelser och de kan göra mängder av olika saker. Just för att jag tror att det går för fort åt det ena hållet med det här att ja, alla ska vara med och alla ska vara lyckliga. Sitta på någon jävla rosa filt och käka kakor innan matchen och så vidare. Ja, det är inte min grej. Alltså, och det kan de väl få hålla på med, men då är inte jag som är.
Nej, men jag tycker det är intressant för alltså jag ska säga att nog det lag som jag har studerat mest genom åren är i NBA, det är San Antonio och Greg Popovich och liksom allt det där. Jag tycker fortfarande även i den här nya tidens spelare som är ganska krävande skulle jag säga, liksom som är lite som du säger, what's in it for me, så har han ändå förmågan att kunna skälla ut dem. Men någonstans så är det så här, men han har ju vunnit en respekt. Han har den respekten hos dem. Och jag kan väl känna ibland att det blir så här, att coacher kanske är rädda för sina jobb liksom. Alltså det blir så här, eftersom att det blir så att nu har vi liksom gått för, som du sa förut, så var det ju mer, coachen var ju en karaktär, hade karisma, var någon som stod ut. Även i NBA så är det så här, jag kan nämna bra många mer, då är jag ändå coach. Alltså jag gillar ändå coacher. Jag kan nämna bra många mer coacher på nästan 90-talet än vad jag kan på liksom vilka som coachar just nu. Utifrån att det blir liksom, de står ut mer och de var mer det där som syntes. Och jag kan väl känna att alltså vissa coacher kanske coachar skrajt liksom på något sätt. Säger
men det tycker jag generellt sett att de är mer skräga. Sen vill jag först och främst säga också att vara auktoritär innebär inte att du ska skälla på spelare. Att det finns någon nöje att bara göra det. Men jag tycker inte att man behöver skämmas för om man skäller på någon som inte gör sitt jobb eller vad man har kommit överens om. Det syns väldigt mycket mer och det sticker ut mer. Men man måste ju kanske lägga 20% om man skäller, så får man lägga 80% på det positiva. Det är bara det att ingen som märker det. Men jag håller med om det där med att det finns inte riktigt lika mycket profiler. Undantaget Euroleague som jag älskar. Där de är verkliga profiler, de här coacherna. Och där de är ja, nästan som gud när de kliver in i arenan. Folk flyttar på sig, alla lyssnar på dem. Om jag tänker på Selko Obradovic till exempel. Ja, det finns många andra som du vet. Och titta på de coacherna idag och vad de gör och vilka spelare de har, så det jag har lärt mig genom åren, det är att spelare har inget problem med det här. om du själv eller ställer höga krav. För de vill ha höga krav, för alla vill bli bättre. Sen är inte alla lämpade för det, och då ska inte de hålla på med det här. Och vill de inte hålla på i lag så kan de spela paddel. Det är jävligt populärt här förstått, jag har aldrig gjort det. Men, eller någon annan individuell idrott. Men jag tror inte att det är någon fara med att man är auktoritär och säger till. Och vad jag vet så finns det ju inte någon spelare som har sagt att Zeljko Obradovic är dum i huvudet. För att han är lätt röd i ansiktet, lätt kolerisk i varje match och säger vad han tycker. Utan han behandlar alla lika och han driver dem. Och jag kan inte heller säga att han är det största basketball mind som går där ute just nu när det gäller taktik och det vi pratar om. Men han är fan med den bästa coachen av allihopa, hur man driver och hur man jobbar med grupper och hur man får resultat med ganska begränsade resurser.
Jag tycker också det är intressant, för jag tycker det, alltså som jag tar upp då, alltså jag tror att det är okej att skälla på folk. De hade skämtsamt i norrort och sa de så här, vi är 4-0 när du skämmer ut oss i halvtid. Alltså liksom så, men det var ju mer utifrån att jag sa att jag vet att ni kan bättre, inte att ni är värdelösa sådär, utan mer utifrån att jag vet att ni kan bättre än det här. Visa att ni ska vara bättre än det här. Men sen tycker jag också det är intressant med den här balansen som jag kanske kämpade med i början när jag var yngre. Det var ju så här, och som jag vet att Pop är ganska duktig på, det är ju någonstans, ja men han går ju och dricker vin med dem och pratar väldigt mycket med spelarna och bygger en relation. Och det gör att man kan skälla på dem då och då. Men vi ser ju inte den där relationsbyggandet för och efter träningar, under matcher. Du pratar om att prata med unga spelare. Och jag tror att just den kommunikationen är vi som coacher, eller framförallt coacher kanske på lägre nivå, är hemskt dåliga på det. För vi pratar inte med våra spelare. Vi tror att vi pratar med dem när vi samlar dem i en grupp. Alltså... Men den här individuella samtalet som gör att hej, jag tror på dig, gör det här, om du gör det här får du mer speltid, hur mår du? Alltså allt den där balansen av att okej, okay, det är 80-90% av tiden och sen 10% då kanske jag skriker på, vad gör du? Alltså man väger upp det genom att kanske inte ge beröm under basketmatchen, men att man bygger upp en relation med spelarna. Liksom.
Det tror du har helt rätt i. Och det där att man ska bry sig om alla, det gäller inte bara inom idrotten, utan det tror jag gäller överlag om du ska vara chef någonstans. Jag har varit chef i affärsverksamhet också, och jag har precis samma stil där, även om man kanske inte blir lika upphetsad och det är 3000 som sitter och gapar och skriker bredvid när du jobbar med Volkswagen-bilar. Men annars så försöker jag vara samma ledare som jag gör där. Och sen så tror jag också att det är så här, och det inkluderar mig själv, och det har jag också någonting som man lär sig. Man blir äldre. För det första så är jag ett ego. Och det är jag inte direkt ensam om i världen, om vi börjar med att titta på hur världen ser ut idag, vilka människor som styr i vissa områden. Och sen är jag lat. För det är vi allihopa. Vi tar den enkla vägen ut. Vi sätter oss gärna och kollar på en film istället för att göra någonting annat. Vi vill inte, fan måste springa en mil till. Vi tar shortcuts hela tiden. Och då tror jag som ledare, om man jobbar med sånt här, då måste man också vara lite tuff och våga ta den fighten, för att som ledare och som coach, ditt yttersta ansvar tycker jag, det är att varje individ, att du får den att göra så mycket han eller hon för den delen kan, så att de blir så bra som möjligt. Om de har gjort allt det själva och känner det och det inte räcker till, då tror jag de är det evigt tacksamma i alla fall. Och det handlar inte bara om att skälla och gapa då, verkligen inte, utan det som du säger bryr sig om väldigt mycket annat.
Ja, men jag tror man kan visa att man bryr sig om genom att ta de där diskussionerna och samtalen och prata om vad spelaren behöver göra för att ta nästa kliv, vad man vill se av dem. Jag tror att man visar ändå en omtanke i det som gör att, alltså man säger lite skämtsamt så här, och det har jag faktiskt också, jag jobbar som, nu är jag inne mitt första år som chef, så alltså, jag ska inte säga att jag är duktig på det, men jag är så här, när jag slutar skrika på er, det är då ni ska bli oroliga.
Alltså, det är mycket det.
Det är då jag slutar bry mig, för då har jag kanske gett upp eller gått vidare eller någonting sånt. Så länge jag skriker på er, då bryr jag mig om att faktiskt att du kan tillföra något eller du kan bli något.
Ja, det är mycket det.
Ja. Jag tänker att vi ska gå vidare lite grann till... Jag pratade lite mer och jag tänkte jag ska utmana dig lite grann. liksom i nya skolan mot gamla skolan lite grann så här. Och då vill jag utmana dig så här. Jag tycker ju att du sa att coachrollen är mer komplex utifrån att det är komplext liksom mer med personligheter. Mm. Jag tycker att coachrollen även är mer komplex för att spelet är mer komplext. Håller du med eller håller du inte med?
Vad menar du med att du tycker att spelet är mer komplext?
Ja, men om vi tar så här att vi, jag tycker förut var det ganska ändå rakt fram att man sökte, det fanns liksom ett enklare sätt att man sökte kanske mer snabbt och rakt på så här, men vad är vår största styrka? Vår en mot en spelare eller har vi en pick and roll så är det tvåmannaspel. Nu ställer, tycker jag, alltså försvaren krav, högre krav och är mer komplexa så att de kräver mer att det är kanske inte längre att det är tvåmannaspel eller en mot en som funkar i samma mån utan mer att man behöver involvera lagen och därför har både anfall och försvars taktiska delen blivit mer komplex.
Ja, men det håller jag med om. Det är klart att den har, för att spelarna är så otroligt mycket bättre. De är väldigt mycket snabbare. De är väldigt mycket mer atletiska än vad de var framförallt på min tid. Det är ju ett skämt om du tittar på när vi sprang omkring i våra små badbyxor och spelade jämfört med hur det ser ut idag. Det var ändå det bästa som fanns då, så då var det väldigt bra. Så därför kan man inte säga att det var värdelöst som vissa människor gör. Det gör mig oerhört irriterad för att var tid har liksom sina bästa och de ska alltid ha respekt för vad de gjorde. Men visst är det så att det är mer komplext för att du måste ha, framförallt försvarsmässigt så tycker jag att du måste ha rätt smarta spelare. Du kan inte vara någon dumskalle direkt när du ska spela försvar idag och vara med på hög nivå. För du måste kunna förstå hur det fungerar om du förflyttar det, för då drar du med dig två andra som ska rotera och hjälpa till om man ska falla på olika sätt beroende på vilket försvarssystem du spelar. Men så var det kanske inte riktigt förut när Tarsenko på 2,27, han gick och ställde sig i mitten av 3 sekunder, så stod han där för att han var 2,27. Det går ju inte riktigt av med regler och sånt, så på det viset är det komplext. I anfall vet du fan om jag tycker det. Jag tror mer att för det första när jag tittar på basket idag så tänker jag, måste alla spela på samma sätt hela tiden? Kan de inte liksom, är det ingen som kan komma och göra någonting annorlunda i anfall än att springa det där som jag kallar den här weaven anfallsmässigt med en massa med handoffs och sen en hög screen som vi redan har pratat om. Och sen så ska man springa upp, eller så ska man ta in bollen ungefär en kick ut den och så är det gå och ställ dig i hörnet och där står en skytt och så ska han skjuta. Det blir väldigt enahanda. Jag tycker nästan att det ibland blir tråkigt bara för det. Så i anfallsmässigt tycker jag inte det är komplext. Det är kanske för att jag inte begriper det, för att jag kan inte heller begripa varför folk skjuter när de skjuter idag och varför man inte har mer tålamod och sådär. Men försvarsmässigt så håller jag med till 100%.
Det är ganska intressant för alltså, vi ska säga så här, jag coachade mer seriöst fram till 2011, ska jag säga. Så nu har jag gjort liksom några inhopp i Uppsala damligan och Superettan och sånt där. Men från 2011 tills nu så har man fått vara tvungen att omvärdera några sanningar, om jag liksom sätter in någon situationstecken. En trea i breaket var dålig för 10 år sedan. Alltså, nu är en trea i breaken det vi letar efter. Ja. Men, alltså, nu raljerar jag lite grann så liksom att man måste omvärdera det här med spacingen och spelarna är skickligare och nu kommer jag låta hemskt gammal kanske så, vi pratade ju om att jag var bara 42 bara, men jag tycker enkelheten ibland försvinner.
Ja, och så jag tycker just att det blir för likasinnat hela tiden, att alla, just att alla gör samma sak. Förr i tiden då var det mer så här, kände att då hade man sina filosofier som man kunde märka mer. Idag finns ju inte de här stora pjäserna på samma sätt, på gott och på ont. Men det gör att jag tycker att man tappar djup i anfallsspelet till exempel. Utan nu ska det vara atletiskt som man springer där ute. Och det händer inte så mycket. Och du måste vara riktigt, riktigt bra om du ska kunna slå din man en mot den från den rörelsen hela vägen till korgen. För vi har pratat om atletism och vi är så bättre i försvar. Och vad blir det då? Jo, då skjuter vi 3. Och då är det det jag vill leta efter. Och då kan jag ibland känna sig att det är the easy way out. För att det måste gå att hitta andra taktiska varianter för att få djup och inte bara springa och skjuta treor. När jag kommenterar med mina kollegor där på Rego på Expressen så brukar de alltid fråga mig så här, och det tycker jag stämmer i SBL. Vilka är det som vinner? Och brukar jag säga att de som skjuter bäst vinner alltid den svenska basketen. Och det säger ju en del om hur lika alla spelar. Om man jagar de där trepoängsskotten och man jagar hur många man tar. Borås skjuter 46% av sina skott, skjuter de treor. Och vilken träffsäkerhet har man och vem tar dem och så vidare. Jag tycker det är trist på något vis. Det förtar lite grann av den fantastiska idrott som jag tycker att basket är. För att jag ska inte säga att jag tycker det är fel, för att alla har sin rätt att spela på sitt sätt. Och det är det som gör basketen så fantastisk också, att du kan spela på så många olika sätt. Och det finns inget rätt eller fel. Det finns ju bara vissa här i samhället som tycker att deras grej är det viktigaste, men det gör det ju inte. Men just att så många gör samma sak kan bli tråkigt. Och att kommentera idag är ju inte så lätt. För det första med allt man ska hålla reda på. Men ibland så kan man också känna sig som en jävla papegoja. Liksom. Man säger samma sak hela tiden för att de flesta gör samma sak. Och sen gör de ingen förändring försvarsmässigt heller, utan de spelar på det de har bestämt i den här förbannade gameplanen som ingen är överhuvudtaget vet om. Förutom de själva. Och så blir det som det blir. Och det tycker jag är lite trist.
Mm. Jag menar då att det är som att man inte, alltså coachen nu inte det kanske riktigt förändrar, utan de nöter på eller mer så.
Ja,
eller?
Men ja, så känns det. Och sen kan det ju, så beror det givetvis på också att idag så är de ju som vi har sagt redan. De är så mycket bättre försvarsmässigt. Så att det är svårt liksom att slå försvar. Men förr i tiden var det så att man kunde trixa med en zon, man kunde spela en triangle 2, man kunde spela en box and one, och man kunde slänga upp stora zonpressar hela plan, spela 1-3-1 zon som var alldeles fantastiskt när det kom. Men det är liksom inte så många som gör det idag, även om den här säsongen, både Euroleague och SBL, som vi i övrigt inte ska jämföra med varandra, men så förekommer det ju zon faktiskt, matchup zones mycket mycket mer, och det gör det ju även i NBA. Och det saknar jag liksom, att nej, men det är ungefär som idag skjuter vi dåligt och då, men vi kör på med det här och sen så blir det vad det blir. Det känns så, det är givetvis inte så, men man kan känna det som åskådare ibland.
Ja, men jag tycker det är intressant, för många har så här, alltså någonting som jag kan störa mig på när man pratar, även om hela vägen upp till NBA, så kan jag störa mig på så här folk som tvekar, basketspelare som tvekar är dåliga. Och du kan få folk att tveka med en zon på alla nivåer. Oavsett om det är liksom ett ungdomslag eller om det är SBL, hela vägen upp till NBA. Häromdagen såg jag en match mellan, en play-in match mellan Miami och Philadelphia.
Chicago.
Miami har en zon. De har en zon som de spelar ganska regelbundet. Och man ser NBA-spelare som är fantastiskt duktiga. De står där och bara tittar åt alla olika håll och tvekar och tvekar. Och till slut så missar de och publiken blir frustrerad. Och liksom alla spelare kan ju hamna i det där flowet. Det är att när varje skott känns viktigt så är det bra mycket jobbigare än när man är i flyt. Och liksom att just kunna mixtra med det där är någonting som jag alltid gillat, men jag kan säga det förra året när jag hade norror. Jag försökte det till början av säsongen. Jag var tvungen att skrota det. Liksom det här mixtrandet. För att jag såg att de inte kunde hantera det. Alltså det var ganska uppenbart för mig redan från början. Att nej, det här kommer bara leda till en väldig massa huvudvärk för mig. Liksom så.
Ja. Men jag brukar säga det. Om jag nu har en klinik eller föreläser. Vilket händer ibland. Att det bästa du kan göra som coach eller som motståndare till ett lag, det är att få de andra att tänka så mycket som möjligt. Och ju mer en basketspelare tänker, desto jävligare blir det för dem. Och det gäller inte bara i basket, utan det blir ju i andra idrotter också. Precis som du säger, det blir en tvekan och sådär. Och det gör man inte riktigt idag genom att inte våga göra det här. Och det handlar inte om man ska spela zon till exempel, om man ska spela någon press eller vad som helst. Att man ska göra det i 5 minuter, men man kan visa det någon gång. Och det finns ju de som faktiskt har gjort det i SPL några gånger. Och jag ser ju med en gång hur osäkert det blir för motståndarna. Och det är också någonting för mig som är coaching. Och sen om man nu inte har spelare som i ditt fall då, du kände att det här blir kaos, det blir det bara elände. Då har man ju verkligen någonting att jobba på att lära dem det här. Och jag tror att om de får lära sig mer saker så blir de bättre spelare, bättre människor och bättre på alla plan. Så att jag skulle vilja se mer av det i alla fall.
Nej, och jag kan känna att det är en brist som jag nu skulle tipsa coacher om att verkligen jobba. Jag tycker att vi jobbar för lite av liksom rutinen i den här förståelsen. Alltså någonstans så är alla säger så här, men alltså, hur gör man en spelare smart? Jag faktiskt avskyr, och det får du säga emot sen. Jag avskyr när någon säger, men den där spelaren är dum eller den är smart. Och liksom, visst, vissa har lättare för, men sen är det ju så här, men som vi tar LeBron James. LeBron James är en fantastisk spelare. År 1 så var han en duktig passare. År 20 så är han en fantastisk passare. Har han blivit smartare? Nej, han har fått en otrolig massa repetitioner av liksom att spela samma situationer. Och jag tycker att ungdomscoacher idag är för dåliga för att träna sådana situationer. Alltså, det finns ett x antal situationer där man behöver träna och läsa försvaret. För jag kan känna när jag har ju Nick liksom i närheten hela tiden. Han kollar faktiskt på ungdomslandslagsmatcher. Och liksom, då får man höra så här, ja, men de skjuter 35% från golvet. Tror jag att det är för att de är dåliga skyttar? Nej, jag tror att det är för att de skapar dåliga skott. Alltså, förstår jag menar? Det är liksom den här balansen och den här skillnaden. Jag tror att vi har en brist i svensk basket, hur vi jobbar med beslutsfattande idag. I Euroleague är de otroligt duktiga. Så. Vad säger du när jag säger så?
Jo, men jag håller ju med dig, men jag tror att det finns en sån här basic grej för mig som gör att alla faktiskt blir bättre, även om det är jäkligt jobbigt. Och nu pratar ju många i termer om att det ska vara så roligt att titta och vi är inte som fotboll, utan här blir det massor med poäng hit och dit och sådär. Men om vi kunde få alla att förstå vikten av försvar. För det första är försvar lättare att lära sig, för det bygger väldigt mycket på engagemang, aggressivitet, att man tar i, att man vågar ta ut så vidare. Sen måste du vara smart i försvar också. Men om vi skulle kunna spela tuffare försvar och kliva upp på den här aggressiviteten, då kan vi inte skjuta de här treorna som vi får göra hela tiden nu, för att alla sjunker ifrån och man är inte så aggressiv, utan man har någon form av skyttetävling upp och ner. Men det gör vi ju inte. Och det är likadant när vi spelar med ungdomar, så är det ju nästan så att man är kriminell om man säger att man ska spela aggressivt och precis på gränsen vad domarna tillåter. Det man gör om man gör det är ju att man lär folk på samma sätt som LeBron. Han har gjort det 1000 repetitioner som du sa. Men någon gång jag själv spelar eller jag gör någonting annat i trädgården eller vad det än är, och det inte funkar för att det är så jäkla jobbigt, vad måste jag göra då? Jo, jag måste hitta nya lösningar, jag måste träna, jag måste vara i bättre form, och då blir allting bättre. Och därför har jag otroligt svårt för de här pappskallarna som bara pratar om att det ska vara roligt att titta på att offensiven slår defensiven. Det håller jag inte alls med om. Det tror jag inte att du kan få någon av de här coacherna, i alla fall inte i Euroleague, att säga att det är så. Och vi skulle tjäna så mycket på om alla kunde spela bättre försvar och vi lärde oss att spela det på rätt sätt.
Ja, vi har ju vad jag, om vi pratar om alla spelar lika, jag skulle egentligen säga att vi har någon som går emot mönstret i SPL här. Liksom i Jämtland skulle jag väl ändå säga att där är någon, alltså i Adnan, som ändå går lite grann mot strömmen och vill liksom kontrollera tempot, poängtera den defensiva liksom så. Han är väl någon som egentligen står ut i det där avseendet att ja, men matcherna kanske inte slutar 80 eller 90-90 liksom så. Och han är ju någon som tar sin egen väg skulle jag säga.
Men då håller jag med om, och Adnan har ju alltid varit defensivt lagd. Och sen har han ju ett ursprung där du vet att Basketen från Balkan är väldigt defensivt inriktad. Men jag tycker inte bara att det är han nu. Jag röstade, som jag sa i någon av våra sändningar, på Henrik Sonko som årets coach. Och det gör jag för att jag tycker att alla Mikko är jättebra. Alltså det är inget fel på dem, men man måste ju rösta på någon. Men det jag tycker som imponerande med Henrik är att han med samma lag, samma spelare som han har haft väldigt länge, faktiskt har hittat en defensiv som är väsentligt skillnad på vad den var för 2 år sedan, när man bara, och jag raljerade om det i mina sändningar, bara sprang och sköt 3. De spelar faktiskt riktigt bra försvar. Och sen måste jag också säga Mikko Rippinen då med okej, han har de bästa spelarna, det kan inte han behöva be om ursäkt för, men det försvaret som de trycker på ibland också, det är ju, du såg den här första semifinalen mot Luleå, de kom ingenstans. Så att jag tycker att det börjar komma, men jag tycker att vi någonstans också centralt med, på landslagsnivå eller något sådär klinikaktigt utbildningsansvar skulle prata om vikten av att faktiskt vara aggressiv, att spela tufft och hårt försvar, för då lär vi oss, för då blir det svårare än att bara stå och sjunka ifrån lite lagom och så räknar vi procent på 3. Det är, jag tror inte det är så utvecklande.
Ja, det känns som att Max Skyberg, Tim Skyberg är någon som du skulle gilla ha i dina lag även när du spelar.
Jag älskar Tim Skyberg. Det finns många andra också, men jag tycker till exempel om en spelare som Elias Weibert i Nässjö, han har en mängd andra brister, men han har ett jävla hjärta och han ger alltid allting och han försöker, han blir övergivet ibland. Det är en relativt ung spelare som jag tycker, jag gillar honom bara för det. Sen behöver han lära sig massor med andra saker också. Det finns flera sådana. Jag tycker kanske att de inte alltid får den platsen som de förtjänar, bara för att de inte kan skjuta 3 över 40% som har blivit någon helig grad.
Jag har ett ämne till som jag skulle vilja prata med dig om, och det är screensättning. Jag kommer inte ihåg när det var, men jag har ju sett ganska mycket Jämtland för att jag var ju där uppe, så det är liksom hjärtat just nu i alla lagen i ligan ligger för Jämtland, så jag hejar ju på dem. Och någon gång så vet jag, jag tror att du kommenterade när Flow Damba då satte en screen och liksom pratade om vikten av att sätta en hård, tuff screen i pick and rollen så. Och då blir jag lite så här utmanande då, för du pratar ju liksom om så här, men nya sätt att liksom attackera ringkanten. Och jag hade ju snarare så, kanske lite tvärtom, att jag pratade hela förra säsongen med mina spelare om att egentligen aldrig sätta screenen i en pick and roll. Utan att vikten var mer att skapa separationen för att dyka mot korgen, för att liksom dra åt sig alla de här andra som då spelar i hjälpen. Att när du egentligen sätter en hård screen, så blir det i princip en 2-mot-1 fast 2 försvarare på en boll. Hur reagerar du när jag säger det här?
Nej, ja, som vanligt då, att det är intressant för en annan coach att prata med en annan coach. Det finns inget rätt, för det finns mängder med olika saker att göra här på. Men för mig är screensättare oerhört viktiga. Och en screensättare, för det första får han inga statistik på det. Och det kan vara hur viktigt som helst i matcher. Det tycker jag vi har missat, att vi inte pratar om det. Sen är ju en screensättare, han är också beroende av sin anfallskamrat som måste sätta upp sin defensiva spelare så att han fastnar i den här screenen också. Annars blir det ju moving screen som vi tyvärr ser ganska mycket av. Men för mig är det jätteviktigt att på folk och fastna i screener och sätta rätt screen så att lag får byta och att man fortsätter att spela efter screenen när man har bytt ett steg till, förstår du, sätter en screen någon annanstans eller svingar bollen och använder stor yta. För har du fått försvarsspelare att fastna och börja byta och rotera, så sa jag förut, ju mer de tänker desto bättre är det, ju svårare blir det då för dem att hålla rätt på det. Och det kan jag säga, ju mer de får rotera så blir det rena rama pannkakan efter ett tag. För att du är ju inte bara att du ska rotera själv, utan du är beroende av dina lagkamrater. Och därför tycker jag att screensättare är otroligt viktiga. Sen behöver man inte sätta en screen hela tiden. Man kan göra, det har säkert något annat namn nu, men vi kallar det för slip screen när jag coachade. Alltså du fejer, Jocke Blom var fantastisk på det. Att han kommer upp och så anpassar man sig för hur man ska spela på en screen. Och så dyker han till korgen med en gång. Så får du samma sak så att säga, men screens för mig är jätteviktigt. Och jag brukar också prata om det, du vet, här damlandslaget 2013, de var ju ganska bra i Frankrike. Och det var väldigt mycket systrarna Eldebrink som var jätteduktiga, är jätteduktiga också, även om de är väldigt mycket skadade nu. Det blir så när man blir äldre. Men den spelaren som kanske var viktigast och bäst där av de stjärnorna som fanns, det var ju Lollo Halvarsson. Och det var ju just för att hon hade förmågan att sätta bra screens så att de här spelarna var fria. Och det var många som glömde bort. Så för mig är sånt där jätteviktigt.
Ja, men jag tycker det är intressant, för att ofta när man pratar om att skapa det här bytet, när jag ser liksom att skapa en öppen trea för en skytt, håller med dig. Där måste vi träffa kropp, där måste vi liksom hitta något. Vill vi få att våran stora kille får en enkel mismatch under korgen, jag håller med. Vi måste vara fysiska. Jag menar, guards som kan sätta screens är en fantastisk tillgång, om jag är rent krass så. Sen nu när vi börjar komma och spela modern pick and roll, liksom, vi har ju slip screens. Det är ju någonstans att man går upp och visar att man ska sätta en screen och sen dyker. Det nya populära, det är ju det nu som jag har sett att Norrköping har det. Jag såg idag att både Borås och Jämtland kör det. Det är vad man kallar för en ghost screen. Och då är det ju en skytt som springer med full fart mot en bollförande bollhavare. Låtsas som att man är på väg mot att sätta en screen men bara sticker iväg. Och kanske oftast får en flare screen bara för att man vill få den där missen i kommunikation. Och vi hade ett sånt spel förra året när vi hade David Niklasson som var fantastisk i Superettan. Han sprang upp och gjorde det mot vår point guard, och då hade jag en duktig point guard som kom in vid halvårsskiftet. Jag sa så här: du kommer få layup på det här varenda gång. Han bara, nej, men han kommer inte sätta någon screen. Hur kan jag få en layup på det här? Trust me, liksom så. Och så såg man båda liksom sprang på David, för David är den farliga. Och så fick han en öppen layup. Och liksom, du har alltid nyanser och nivåer av det här med screensättning. Och jag brukar nog mer prata om liksom farten ut ur en screen. Oavsett om du sätter den och dyker mot korgen. För som du säger, alltså när man sätter folk i en rotation, då har de problem. Det är då det är kört. Det är då de måste hjälpa och överhjälpa. Och det kan göras genom drive. Och för mig blir nästan pick and roll screensättaren blir nästan mer en cut än en dyk. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så att det har ju utvecklats.
Det behöver inte alltid vara som så du tog Flow Thamba som ett exempel. Att ens, för mig är det inte alltid en stor spelare som ska sätta den här screenen. Jag såg Godfrey och Andreas Persson idag hade guardscreen mot varandra. Så man tycker att det borde vara lätt att byta, för det är ungefär lika stor storlek på deras spelare. Men det var inte riktigt därför de satte den där screenen, utan det var för att förvilla ändå, ska jag byta eller ska jag inte byta? Eller en sån här ghost screen som du pratar om, de fortsätter. Så att screensättning är, oavsett vem som sätter den, det är ju samma, en liten kille som sätter en backscreen på en stor kille och sen kommer upp och får en side screen för att komma som skytt. Liksom. Det är ju flera screener, men ju mer screener och bök du ska ta dig igenom, och om du sätter dem ordentligt, desto lättare har du åtminstone som coach att få de skotten de vill. Om man nu inte vill spela sån här, att man bara springer upp och skjuter och sen så får det väl bli som det blir då.
Och där kan jag känna, vi pratade lite om det innan, och om vi går till den andra sidan av bollen, om vi går till den defensiva sidan av bollen, så var det så här, för några år sedan så tyckte jag att byta allt, det skapade en förvirring. Alltså det skapade den här tvekan vi har pratat om tidigare, att man kanske backade tillbaka, man fick ett bryt för man var van vid att det är en hedge eller det är så. Men ett byte kunde skapa förvirring, medan nu kanske det byts för mycket. Så.
Håller med dig.
Och då blir det liksom
ja,
så här,
ja, min filosofi var när det började komma, när det började, det var hemskt, när de började byta, att jag kommer inte ihåg vem det var, så tänkte jag, vad fan gör de? Och sen framförallt, vad fan ska vi göra? Jag vet inte vad ska göra. Det liksom var helt nytt när det här började. Jag undrar om det inte var Peter Ökvist första gången som gjorde det mot mig. Men jag tror att man måste alltid, som första option, måste man alltid försöka ta sig runt den här screenen själv. Det måste alltid vara huvudgrejen. Sen kommer du alltid fastna. Då byter du och då ska du kalla den. Och då ska du prata. Hur många lag är det som pratar defensivt idag? Då kan man skylla på, nej men jag hade en dålig barndom så jag vill inte prata för jag är blyg. Eller så kan man säga, det hörs inte, de spelar musik. Som, alltså, det finns ju en miljon ursäkter, men om man kommunicerar och kallar, ah, men nu behöver jag byta för att jag är efter, då är det okej. Okay. Men idag försöker de inte ens ta sig, oavsett om de spelar över eller under, utan de bara byter för automatik. Och då tycker jag att då blir det inte bra.
Nej, jag kan se det. Nu ser jag mest NBA ska jag säga, men så här, när man ser typ Jokic pekar bara så här, du går screena på den där dåliga försvararen, och så byter de, bra, för nu fick vi in den dåliga försvararen i våran pick and roll, så nu är det mycket enklare, och då gör de det så lättvindigt istället för liksom kanske kämpa över den på samma sätt. Så när man ser att syftet är ganska tydligt, det är att få den svaga försvararen i den här situationen. Och då blir det lite för enkelt. Men jag håller med Peter Rökqvist när han coachade Sundsvall Dragons. Så jag kommer ihåg när jag coachade mot honom, då hade han islänningar. Och då hade han Lyner Bäringsson som var en fantastisk guardförsvarare när han bytte ut som stor kille. Så det fick ju ingen mismatch av det huvudtaget. Så. Sen så här, hur många stora killar har vi som vi kan dumpa in bollen till som ändå kan utnyttja en mismatch? Nej. Och då var det så, då var det hela offen som bara förstördes. För att
ja.
Det är väl liksom kört så.
Ja. Och det är också fascinerande då när man kommenterar basket för vanliga människor, om jag säger som så, som inte är nördar, som inte har varit coacher. När man förklarar det här, hur många olika sätt du kan spela försvar på en screen beroende på vem det är och vikten av att dina lagkamrater läser och kommunicerar och så vidare, så förstår ju de vilken fantastisk idrott det här är. Det är ju bara de här experterna som alltid vet hur man ska göra och som alltid har rätt. Men de är ju ganska få, för att de som verkligen kan det här vet ju att det finns massor med olika sätt att göra det här och trixa med folk. Någonting som jag saknar, det är ju det här som jag tyckte väldigt mycket om med Joakim Blom och Travis Banks och de här. Det var spela push and under som vi kallar det. Du tryck upp screen, du knallar iväg med honom, så var det lite fysiskt och lite grinigt också. Och så fick du upp han i banan så att man kunde gå under även på skyttar. Det ser jag inte så mycket nu, men det kanske mer beror på att domarna blåser för det. Men det finns ju, det är det som är så fascinerande. Det finns inget rätt eller fel, men det finns väldigt många olika sätt att göra det på. Och då ska man inte bara springa och byta hela tiden, för då blir det ganska enahanda och tråkigt.
Jag tänkte att vi skulle faktiskt runda av där. Är det någonting mer som du skulle vilja liksom skicka med nu så här?
Ja, alltså. Det enda jag kan säga nu när jag har blivit äldre. Och jag var verkligen inte sån. Jag var 40 år och började coacha. Eller jag var ännu yngre. Men vad än man gör när man jobbar med basket och man är coach, så ha en form av ödmjukhet. Att man kan lösa det här på väldigt många olika sätt. Lyssna på så många som möjligt och gör det seriöst. Och ägna det inte åt om ni vill coacha, oavsett om det är elitnivå eller ungdomar, att tro att det ni gör är rätt. Lägg bort den egoismen. Jag önskar att jag hade lärt mig det lite tidigare. Så tror jag att jag hade blivit en bättre coach i slutet av min karriär. Och det är väl det rådet jag vill skicka med till alla. Det finns ingen som kan det här oavsett namn. Det finns så många sätt i den här fantastiska sporten att göra det här och lära er så mycket ni kan.
Det tycker jag är fantastiska ord, och jag har nu liksom, som jag sa, privilegiet då att få chansen att få prata med personer som har de här olika perspektiven nu, och det är det jag vill göra med den här lilla poddserien då som jag nu försöker lansera. Så att Jonte Karlsson,
och den är lovvärd, Henrik, den är bra mycket mer lovvärd än den vanliga podden du brukar göra. Det vet du att jag tycker.
Ja, vi ska ju ändå säga att vi har huvudpodden Bänkvärmarna. Där pratar vi kanske lite mer skvaller och nyheter och sånt. Och jag tänkte hålla mig till att prata de riktiga experterna, de som sitter med sporten. Nej, ingen shout. Så jag ska inte vara elak nu. Men det är klart man kan pika mot Nick lite här och där. Det är ju bara...
Jag har inte sagt någonting om honom. Utan jag menar mer att den där fyller sin funktion, och den fyller sin funktion för jättemånga, och den är säkerligen kul och så vidare. Och det är kul med rykten, och jag vet vad jag pratar om rykten. Jag har åkt dit i tv för att jag har pratat om ett rykte. Det var några som var jättesura. Det hör liksom till, men Jag uppskattar de här diskussionerna som jag tycker vi har alldeles för lite av i svensk basket. Hur ska vi spela? Hur ska vi träna? Vad ska vi göra? Ska vi välja en linje som vi bestämmer? Och då kan vi kanske komma fram till någonting genom sådana här diskussioner istället för att var och en alltid talar om att det jag säger är rätt. Det är det jag säger, för det är det inte. Utan vi måste göra det tillsammans och då ska vi lyssna på varandra.
Jag håller med dig. Jag har fantastiskt kul när jag pratar i bänkvärmarna, men det här är otroligt givande också och jag tror att det kommer vara otroligt givande att få chansen att prata med de här olika gästerna som jag har på väg, som är på väg in. Så att jag tror det kommer bli otroligt givande både för mig och förhoppningsvis även för de som kommer lyssna. Så tror jag att det här kommer, som jag pratade med en coach som jag faktiskt frågat om han vill ställa upp och så sa han så här, det här är någonting som saknas. Alltså, och kan vi fylla ett litet tomrum i coachresurserna som finns för coacher runt om i världen, i Sverige, så är det så. Det är fantastiskt. Om vi kan göra någonting extra för någon extra så är det väldigt roligt. Men oavsett så är det väldigt roligt för mig att få chansen att få prata med dig. Så att, stort tack!
Detsamma. Stort tack för att jag fick vara med.